Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Podplay.
Hej svejs på er, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt sportchefsavsnitt den här sommaren. Idag ska vi få lyssna till en av det senaste decenniets mest framgångsrika lagbyggare och vad han tänker om sin klubb Växjö inför 22-23 säsongen. Och han heter ju Henrik Evertsson och han har varit Lakers trogen sedan, lyssna nu på det här, 2004. Alltså... Henrik, det är inte långt kvar till två årtionden i Växjö.
Nej, det är det inte. Tanken är väl att man inte ska känna sig gammal när någon säger någonting sånt. Och det gör jag väl inte heller. Så det är väl bara kul.
Ja, det är positivt. Men vissa arbetsplatser har ju att när man har 25 år i trogen tjänst, då kan man skämma på en guldklocka eller... dylikt. Har ni något sådant system i Växjö?
Nej. Jag höll på att säga att vi är knappt 25 år, så att det, men det är vi väl. Det har vi inte. Vi får se om jag kan bryta ny mark där och bana väg för alla som stannar så länge.
Okej. Fick du någonting 2014 när du hade haft 10 år i klubben?
Nej, jag tror inte det. Inte vad jag minns.
Okej. Ja, men du känner dig inte gammal i alla fall när jag säger att du har varit i klubben sedan 2004.
Nej.
Mycket bra. Jag skulle vilja börja med det ofrånkomliga här. Och det är ju såklart Sam Halla. Men jag förstår att du har svarat på enormt många frågor om honom. Och att han inte längre är kvar i föreningen. Nu när det har gått några månader och allt är presenterat med Tre Kronor och så vidare. Hur känner du för det att gå in i en framtid utan Hallan på tränarbänken?
Nej, men jag tycker det är rätt kul och jag tror att jag känner ungefär, kanske inte till den grad som Sam själv gör, för han går in i ett helt nytt uppdrag och en, liksom, där är ju verkligen allt nytt. Det är ju, så är det ju inte för oss. Men det ska bli jättespännande och jobba med en annan kapten vid rodret. Och givetvis inte för att jag har något emot Sam Halla, med någon jag skulle klassificera som en av mina närmsta vänner, men det är ju ändå så att om man jobbar 10 år ihop så finns det inte så många överraskningar kvar. Så att, det är än så länge bara kul.
Och alla vet ju vad han gjorde för med de där 3 SM-gulden och en av de mest framgångsrika svenska tränarna senaste 10-15 åren. Eller 10 i alla fall ska vi säga. Men finns det saker att vinna på att få in en ny röst också? Nu är Jörgen Jönsson, han har ju varit i Växjö tidigare. Men att få någon annan som leder skutan, vad finns det att hämta därifrån som du ser det?
Ja, som det mesta annat så finns det ju såklart 2 sidor av myntet även vad det gäller kontinuitet. Och det uppenbara uppsidan är ju givetvis tryggheten och allt det där. Och nedsidan är ju såklart att det finns alltid en risk att det blir lite inbanda spår och man tar saker och ting för givet. Det kanske inte blir så fräscht och pikt som man skulle vilja ha det. Och det har vi ju kämpat emot alltid och jag tycker att vi oftast har lyckats rätt så bra med det som vi vill ha. Just jobba med kontinuitet. Så, men med det sagt så är ju uppsidan att verkligen få en chans att sätta lite nya grejer och lite nya inga stora saker. Men det blir ju en liten nystart, det är ju ofrånkomligt. Så det finns väl absolut möjligheter i det, positiva saker.
Vad tror du att det nya Växjö kommer att kännetecknas vid då?
Ja, det kommer ju kännetecknas av ungefär samma saker som innan också. Det ska man ju klart för sig att det är ju inte så att jag skulle inte vilja påstå att liksom Växjö, vi spelade Sam Hallam hockey, utan Sam Hallam har ju varit med och tagit fram hur Växjö ser ut tillsammans med oss andra givetvis, men klart att han som ansvarig head coach har varit väldigt delaktig i det, men det har ju också blivit vårt ID. Det är säkert Sams ID också nu, men sättet vi spelar ska vi inte göra sådär supermycket åt. Det är inte som förr där headcoachen fick klubben att göra vad man vill med numera, i vare sig hos oss eller på de flesta andra ställen. Utan vi har ju en identitet, det här är Växjö, den här typen av hockey ungefär spelar vi. Och det ska vi fortsätta göra. Och det är ju givetvis en liten anledning till att vi var ganska nöjda med att kunna ta en tränare som har varit hos oss innan då, som inte behöver någon egentlig startsträcka på. Ja, hur är det då? Vad är Lakers hockey för någonting? Det har ju Jörgen fullständig koll på.
Ja, och det tänkte jag fråga om. När ni rekryterar spelare, eller tränare, är det så att du valde Jörgen i det här fallet då, utifrån att han står för samma saker som Växjö i sitt tränarskap, eller för att han helt enkelt köper Växjös identitet och idé?
Jag skulle nog säga att det är för att Jörgen står för samma saker. Jörgen är ju, precis som jag, 70-talist. Vi är uppvuxna med den svenska modellen. Den typen av smarta spelare. Thomas Rönnqvist, Bengt-Åke Gustafsson, Jörgen själv. Och så vidare, kan jag nämna hur många som helst. Som både jag och Jörgen är väldigt präglade utav. Och det är väl mycket åt det hållet vår hockey ligger. Där vi försöker, vi bygger mycket på smartness. Klassiska svenska ansvarstagande stilen. Även om vi för all del har haft ganska mycket importer genom alla år, så försöker vi ha den typen av importer som passar in i den stilen. Och där är det, han har inte behövt någon övertalning för att stå för det. Inte alls.
Var det självklart att just välja Jörgen? Alltså alla vet ju vad han lyckades med som spelare. Det är nog mest framstående i svensk hockeyhistoria. Men han har ju haft en intressant tränarbana, bland annat i Växjö som du nämnt, men även var uppskattad i klubbar som Färjestad och nu senast Davos. När du förstod att okej, det finns faktiskt en möjlighet här att han kommer att bryta sitt kontrakt i förtid med den svenska klubben, kände du då att ja, men det är klart att vi måste ta den här chansen, eller fanns det andra som du också funderade på för den här posten?
Vi har vetat ganska väl att efter det femårsavtalet som vi skrev med Sam för just då 5 år sedan, så skulle det vara till 98% bara över. Så vi har ju haft en ganska...
Ja, vänta här nu, när visste du det, Henrik?
När jag skrev avtalet.
Okej, så du visste redan för 5 år sedan att det här kommer nog bli det sista avtalet jag skriver med Sam?
Absolut.
Okej, så redan då började du planera för en framtid med någon tränare, eller?
Nej, det behövde jag inte göra, för jag har ju 5 år på mig, så att jag satt och planerade det då, men... Säga att jag efter år 3 i alla fall har funderat på vem vi vill ha. Och Jörgen har ju alltid slagit mig och säkerligen väldigt många andra som en ledare. Han är kanske en av de starkaste lagkaptener vi har haft i svensk hockey, och han har gjort det bra som tränare, men av olika anledningar inte riktigt hittat tajmingen för att ta ett huvudtränaruppdrag. Och jag visste att Jörgen väldigt gärna ville ha det. Så därför så var han mitt absoluta första val hela tiden. På sätt och vis så blev det enormt odramatiskt. Vi var rätt för Jörgen och Jörgen var rätt för oss med en gång. Och då, eftersom vi känner varandra väl, så gick det väldigt, väldigt smidigt faktiskt.
Det kändes som en passande beskrivning där av det här att ni har valt honom nu. Men fanns det några betänkligheter hos dig att okej, Jörgen har inte varit huvudtränare tidigare, eller kände du att han hade rätt personlighet och karaktär och den pondus han besitter för att klara av ett sånt här uppdrag?
Exakt så som du avslutade.
Okej.
Jörgen är ju inte någon som flyr ansvar eller har ett problem. Och oftast de som inte passar som head coach, men kanske är väldigt bra assisterande. Så, det finns många anledningar givetvis, men oftast så är det kanske att man inte vill stå i spotlighten. Man tycker att den här uppmärksamheten som man måste handskas med som head coach, där ja, media har ju en tendens att göra allting kring en person, och det ligger i mekaniken, det vet alla. Men Jörgen har levt med det större delen av sitt vuxna liv och absolut inga problem med det. Så att jag var helt säker på att han skulle inte ha några problem med det.
Jag träffade Jörgen i Davos i höstas i november. Första gången jag sprang på honom. Och jag slogs av en enorm närvaro. Visst, det poddavsnitt vi spelade in, men även när vi skulle ta bilder och ja, men snacka bara utanför och själva podcasten, så kände jag att det fanns en känsla av att han hela tiden var i stunden på något sätt. Och det kan jag tänka mig som spelare, att man känner en styrka hos en tränare, att han är alltid hos oss. Nu kanske det här blir lite abstrakt, men du som känner honom bättre, förstår du lite vad jag menar?
Absolut, jag förstår precis vad det är du beskriver. Och Jörgen är ett superproffs. Alltså jag tror inte han slarvar sig igenom speciellt mycket saker i livet, vad det än är. Va? Och det ser man ju också. Det är en lite rolig grej, men det är klart att han, när han ställer upp i Mästarnas mästare, så sopar han hem det också. Det är sådana killar som han och Peter Forsberg och några till. Det finns ju många i andra sporter också givetvis, men hockeygrabbar som ställer dem upp så vinner de. Och det gör de för att de tar saker och ting på allvar, och de har kapaciteten att just att vara högpresterande. Att vara högpresterande innebär inte att du kan eller vet allt direkt, men det innebär att du lär dig på resans gång och du lär dig rätt snabbt. Men han är oerhört närvarande, som du säger. Det är ingen slarv, det är proffs.
Jag och Henrik vandrar vidare från Jörgen Jönsson och tränarskiftet till att prata om saker som händer här och nu och saker som har varit och även framtid. Och alldeles strax i den tredje delen av det här avsnittet så ska vi såklart blicka framåt mot 22-23-säsongen lite mer ur ett Växjö-hänseende. Men jag har ju den här sportchefsrutan som hänger med under hela den här sommaren då jag intervjuar SHL-sportchefer. Och det är 5 punkter totalt, och den första är som alltid: den spelaren hade du velat värva från ett annat SHL-lag?
Ja, den får man ju då och då. Och jag har, tror jag, egentligen alltid svarat Joel Lundqvist på den. Och jag fortsätter nog svara det. Kanske det ter sig som en något bizarr försök till värvning i det här läget. Men jag har ju alltid imponerats oerhört av Joels. Han är lite grann som Jörgen. Det är en otrolig närvaro i det han gör. Han slarvar inte med någonting. Han ger allt. Vad ska man säga? Tävlingsinstinktsmässigt så verkar han inte ha blivit en dag äldre på hela sin karriär. Och det har varit häftigt att ha i sitt lag ett år bara för att få känna hur det är. Jag gillar sådana människor.
Vem skulle du säga är Växjös Joel Lundqvist idag?
Ja, det var ju Viktor Fast, men nu har han hängt upp grejerna. Men det finns ju, alltså det finns ju inte många Joel Lundqvist där ute, så att vi och alla andra i princip har ju ingen som riktigt når upp dit. Men vi har Erik Josefsson, vi har Martin Lundberg. De har en hel del drag som är ungefär som Joel.
Du, har det varit svårt att ersätta Viktor Fast? Alltså inte bara för den målvakt han var ute på isen, utan för den person han var i omklädningsrummet och i samhället och i föreningarna. Alltså det måste finnas så många andra saker med Viktor Fast som följer med att ha honom representerad av Växjö, som du känner att ni kanske saknar, jag vet inte.
Ja, nej, men alltså killar som har så vad ska vi säga, utpräglade personligheter som Viktor och några andra som vi har nämnt här, de är inte lätta att ersätta. Men det är andra som kliver in och tar större plats såklart. Men självklart så saknar man en sån enorm vinnarskalle som Viktor har varit. Och man kommer faktiskt börja jobba med oss i vinter här i tränarstaben, så att vi får en liten del av honom.
Just det. Vad hoppas du få ut av det då?
Nej, men det är inte bara att han ska gå runt och i någon situationstecken vara en vinnarskalle och sådär, utan han Viktor är en jävligt smart människa och före detta hockeyspelare som kan väldigt mycket om spelet. Inte bara målvaktsspelet, så att vi har väl en tanke att han ska erbjuda ett bra mentorskap för många spelare. Han har spelarkarriären ganska nära sig, eller väldigt nära sig, men har ändå fått lite stund till reflektion och har jävligt mycket bra tankar om mycket saker. Och ska jobba på individnivå tillsammans med våra övriga tränare. Men det blir nästan som att lägga en position mitt emellan tränarna och spelarna.
Okej. Okay. Alltså typ som, nu är ju här en annan sport, men jag minns att när Erik Hamrén tog över fotbollslandslaget så anställde han ju Marcus Albeck som typ en spelar, alltså en länk mellan honom och spelartruppen. Är det lite så ni tänker med Viktor Fast också, eller?
Alltså det är svårt att svara på eftersom jag inte är helt uppdaterad på hur de tänkte där, men kanske. Vi pratade lite om, lite skämtsamt, vad ska vi kalla positionen då? Det är någon form av effektivitetscoach, se till att vi får bra effekt på de sakerna vi jobbar med. Att inget lost in translation och sådär. Vi får se. Får se vad det blir av. Det brukar vara så att man tar in bra människor och så hittar man en bra roll till det längs med resan.
Men du, visst har ishockeyn en förmåga att föda nya begrepp och titlar?
Ja, jo, det får man väl säga.
Ja, det var första gången jag hörde. Vad sa du? Effektivitetstränare?
Ja, alltså den ska vi nog lägga under den skämtsamma rubriken, men okay. Det var någonting åt det hållet. Vi kommer inte fram till någon bra. Vi får ta med oss den.
Okay. Men han kommer jobba 100% för Växjö och ni har skrivit ett längre avtal, eller hur ser det ut, om du kan gå mer i detalj på det?
Nej, han kommer inte jobba 100% och så, och framförallt inte 100% åt A-laget. Han kommer vara med på hockeygym och lite såna här saker, och rent anställningsformen är väl på konsultbasis. Men vi hade redan när Viktor kom tillbaka till oss så gjorde vi klart att vi från bägge håll, alltså som spelare då från Ryssland, så gjorde vi klart från bägge håll att vi gärna ville se han i organisationen sen. Och sen har han tagit ett år för att inte bara kliva in och så här, börja jobba. Ja, vad ska jag göra nu? Man behöver tänka lite och landa i vad man ska pyssla med. Och nu tar vi nästa steg i det.
När kom ni överens och skrev på papperna?
Ja, vi har varit överens länge. Men som sagt var det den stora grejen när man gör en förflyttning från att vara spelare till att vara vad ska vi säga, ledare eller jobba med någonting annat överhuvudtaget, det är ju att känna in vad det är man faktiskt ska jobba med. Och Viktor började jobba med våra pojk- och juniorlag redan under de sista månaderna förra säsongen. Och det handlar om att känna sig fram. Det är ju inte säkert att det är just på lag man känner att man brinner för att vara, eller så är det så att det är bara på lag man känner för att brinner för att vara. Så att det är en stor utmaning för alla som gör den resan från spelare till ledare, eller vilket yrke man nu väljer efter att ha haft en lång karriär där man har fokuserat på en enda sak, och det är att spela, i vårt fall hockey då, eller vilken annan idrott som helst. Många säger det att ja, men de drar ihop pengar så de behöver inte jobba mer. Men det är väl ingen som vill sluta jobba när man är 38. Vad ska man göra sen? Liksom. finns ju alldeles för många år kvar och för mycket tid för att man behöver något nytt som man brinner för och man känner att man är duktig på.
Så har du märkt av att lönenivåerna förändrats sedan förra sommaren?
Nej. Ja.
Det var inget distinkt och tydligt svar det där inte.
Nej, men alltså jag tycker inte det finns en... jag tycker att kanske att lönerna för de allra, allra bäst betalda i kraft av att det har kommit hem lite spelare från KL som normalt sett inte hade landat i SHL, så kanske de trycks upp lite grann.
Är det ett bra exempel där Lukas Bengtsson?
För han signade hos oss. Så vi har inte tryckt upp lönerna så där jättemycket. Men jag kan...
ja, det var därför jag frågade. Jag tänkte om ni har bumpat upp hans lön för att få honom till föreningen.
Nej. Aha. Vi har väl gett han en som vi tycker marknadsmässigt. Det är självklart att Lukas Bengtsson är en av dem som har det bästa avtalet i Lakers. Så att det betingar en vad ska vi säga, jämförelsevis hög lön. Men vi har försökt de sista åren att hålla en linje. Och det är svårt, jag vet det. Det är svårt för oss också. Men hålla en linje just att det här tjänar våra toppgubbar. Och sen inte springa iväg. Vill du vara en toppgubb hos oss, då är det den här lönen som gäller. För annars är det inte rättvist mot de toppgubbar som har signat ett eller två år tidigare. Och förväntat sig att få toppbetal. Så helt plötsligt kommer någon att ha 40 000 mer i månaden. För att det var, ja, har gått lite tid bara. Utan vi vill försöka hålla en linje där. Vi får se om vi lyckas.
Då låter det som att ni har ett typ av lönetak. Och då undrar man ju var ni drar gränsen för de där toppspelarna. Vad de ska tjäna i månaden.
Ja, det kan man ju undra.
Ja, jag släpper öron till dig.
Ja, och det är ju inget jag varken kan eller vill gå in på. Utan det är ju individuella avtal. Och det har inte ens rätt att sitta här och avslöja det. Jag tänker inte göra det heller.
Okej. Vad tycker du om den trenden då som du ändå...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Passar in på lite här och beskriver att toppspelarna i SHL tjänar kanske lite mer än tidigare. Och att andra killar, om vi ska kalla dem komplements eller breddspelare, om man nu använder för typ av begrepp, kanske är kvar på samma löner som tidigare.
Jag tycker det är jättebra. Jag hoppas att den trenden kan fortsätta ordentligt och att det faktumet att KL har fått, det är jättetråkigt att anledningen är ett krig till att KL, för det är såklart en mycket större fråga än sport, men att vi kan få hem våra så att säga spelare från ryska ligan tycker jag är perfekt och då måste vi betala lite mer och jag hoppas att vi kan fortsätta den här trenden så att folk över tid känner att det inte finns någon större anledning att lämna SHL. Man ska inte lämna för pengarna skull, utan man ska lämna för den sportsliga utmaningen. Då är det helt okej.
Har du någonsin gång tidigare haft en så här stor plånbok att handla spelare för som du har nu?
Nej, vi har nog den högsta budgeten vi har haft innan. Det ligger ju lite i den allmänna inflationens tecken att du behöver höja lite då för att hänga med.
Växjös mest oväntade genombrott 22-23?
Ja, det ska ju egentligen inte jag svara på, för det är inte oväntat för mig förmodligen. Jag förväntar mig att folk ska ha genombrott, så att det är väl just den oväntade delen har jag svårt att svara på, men jag tror att Victor Stjernborg kommer att ta ett ordentligt kliv. Han hade nog gjort det redan förra året egentligen, men fick ju ett fotledsbrott som ställde till Men det är en väldigt spännande ung herre. Men som sagt, det är ju något jag inte blir superförvånad när det sker.
Inga jämförelser i övrigt, men finns det ett uns av de här Joel Lundqvist-egenskaperna i Viktor Stjernborg? Jag minns att jag pratade med förbundskaptenen för juniorkronorna, Thomas Montén, i vintras här inför JVM. Han sa det att Stjernborg, alltså, ja, det är ju ett kaptensämne för oss om han är hel.
Jag skulle säga så här att Viktor Stjernborg och Joel Lundqvist är extremt olika som personligheter.
Okej, okay, spännande.
De har nästan inga likheter alls. Med möjligtvis att de är duktiga hockeyspelare. Viktor är en väl, nu ska inte jag säga att Joel inte är gladlynt, för jag känner honom inte alls tillräckligt väl för det, men min bild är kanske att han är mer seriositet, liksom verkligen nedkokat. Stjernborg är givetvis seriös han också, men är väldigt gladlynt och karismatisk och social, pratar med alla. Sen har han den där förmågan som man vill att folk ska ha, att man trycker på knappen och så går man ut och kör och levererar på en bra nivå, men däremellan så är han ganska ganska, ja, lite klassisk clown aktig som,
okay,
som är jävligt rolig att ha runt omkring sig.
Ja, men kul att få en liten inblick i en spelare som jag tror att allmänheten inte känner speciellt väl. Men han är väl ändå en ledartyp?
Absolut.
Alltså,
absolut.
Även fast man är en clown i omklädningsrummet så kan man ju fortfarande ha sig på bröstet och leda gruppen.
Han är framförallt en ledartyp på det viset att han får folk med sig genom sin enorma sociala kapacitet. Han har inte ett ben av blyghet i kroppen och pratar med alla, interagerar med alla och får alla att tycka att livet är ganska kul just nu. Och det är en grymt bra egenskap.
Den bästa värvning du sett en annan sportchef göra? Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare.
Ja, det finns ju lite att välja på då.
Ja, det är några tusentals spelare.
Sen, det är väl klart att man funderar ibland på vad andra sportchefer gör. Det skulle jag väl ljuga om man sa att man inte gjorde, men för att kunna kategorisera om en värvning är bra eller inte, så behöver man också veta vad man betalade och så, om jag nu ska vara lite teknisk i det. Men jag tycker att Skuggan och Engman, när de värvade Johanni Tyrväinen, så gjorde de någonting som var jävligt imponerande. Det var en spelare som jag knappt visste vem det var. Man absolut inte hade förväntat mig, och som man sen insåg, man såg i VM den våren och innan han kom till Luleå, och sen har fått uppleva att jag misstänker att de inte, han var säkert inte dåligt betald, men jag tror inte att de tömde spargrisen på han i det läget. Nu har de väl signat om någon gång och säkert kommit upp på högre nivåer, kan jag tänka mig. Men Tyrväinen är också en sån där spelare som har varit trevlig att ha i sitt lag, och att man då plockar han utan att övriga lag knappt vet vem det är, det är häftigt.
Ska vi fortsätta credda den ledningen, så har du ju faktiskt övertalat honom att stanna kvar i Luleå också, vilket är starkt.
Ja, ja, precis.
Alltså, du sa det att man skulle vilja veta lite mer av vad de andra sportcheferna gör, eller att det finns en nyfikenhet kring det. Ni träffas ju kontinuerligt ändå på olika typer av sportchefsmöten. Hur öppen och transparent vågar man vara med sina kollegor eller slash konkurrenter?
Svårt att svara på generellt, det beror ju helt på vad det gäller, men sen finns det väl som alltid i större grupper, finns det de då bättre och mer kontakt med, och då kan du väl vara ganska öppen just i syfte att ha ett meningsfullt utbyte där det finns mycket att lära och mycket, och det är inte sådär, vad tjänar den för att man ska veta det, utan det är ju mer, fick ni ihop det, hur tycker du att den är att arbeta med och så vidare och så vidare. Men vissa kan man vara ganska öppen så länge det är åt bägge håll, så att man, det finns ett utbyte utav det.
Här hamnar guldet 22-23.
Det är också en sån här fråga som alltid ställs och som jag tycker är, jag förstår varför den ställs och så, men vi har inte spelat grundserien än, så vi kan spekulera vem som är med i grundserien, men vi ska spela slutspel för att vinna guld, och där börjar någonting helt nytt. Och tittar man på oss till exempel, så det spelar ingen roll hur bra vi hade varit i grundserien. Vi hade Vi spelade med typ tre ordinarie backar hela slutspelet. Vi har inte haft en chans att vinna i alla fall. På det viset så sitta i juni och spekulera kring det blir lite för mycket populism för min smak.
Har ni tänkt om något kring upplägget för sommaren eller grundserien för att komma in på ett annat sätt i slutspelet? Alltså jag tänker nu ganska brett här, alltså med truppbygge, med periodisering av träning, alltså egentligen alla delar. Skulle du kunna bjuda på någonting som är annorlunda 2022 kontra 2021, 2020 eller så vidare?
Alltså inte i skadehänseende. Vi hade ju vad man brukar kalla traumaskador, i princip uteslutande. Det var hjärnskakningar, vi hade tre brutna fotleder. Vi hade en utbränd spelare, så att vi hade noll förslitningsskador i det. Så att det finns inte mycket att lägga om på det viset. Så att, kanske att vi ser värdet av att gå in med en lite större trupp. Men det spelar ingen roll, vi hade inte tålt den skademängden, hur stor trupp vi än hade satt ihop inom realistiska drama förra året. Så att egentligen inget som är kopplat till den skademängden vi hade förra året. Det måste tillskrivas slumpen och oturen, och det har man ibland.
Ja, då ska vi grotta ner oss lite mer i truppen, tänker jag, för Växjö Lakers 22-23. Men jag skulle nästan vilja börja med det sista från sportchefsrutan nu och då. Och det var just det här med guldet och var det hamnar. Henrik, vad talar för att den här upplagan av Växjö är guldbra?
Ja, det är samma sak där. Det är tufft att svara på i juni. Men vi tillhör väl de organisationerna som alltid har ambitionen att sätta ihop ett lag som kan. Skellefteå har ju någon bra formulerad målsättning som jag möjligtvis inte citerar helt klockrent, men det är väl någonting om att de alltid ska vara en av dem som är med och slåss om guldet. Det är en lite snyggare formulering tror jag att de har. Men det gäller även oss. Och på så vis så ska vi alltid vara. Så det som talar för oss är ju att vi är bekväma med den ambitionen. Är det första gången du har en sån ambition så kan ju det vara lite jobbigt att bära, men vi har haft det under ganska många år nu att vi går för guld och vi vet vad man behöver göra för att ta guld. Vi har alla ambitioner att genomföra de sakerna och ta gruppen så långt så att den är kapabel att göra det.
För en utomstående då och ett amatöröga, så det första jag reagerar på när man tittar igenom och skannar igenom alla lagdelar så känner jag, oj, den där backsidan. Undrar om inte det är den bästa toppfyran i hela SHL, och då tänker jag på Lucas Bengtsson, Brian Cooper, har det Hemman Aktell kanske man ska slänga in där, och så Joel Persson. Det är de fyra jag först och främst tänker på, sen kanske någon annan kommer in där och konkurrerar också. Men vad tycker du? Nu kommer du är part i målet, men er backsida, vad känner du för den?
Ja, nej, men du, givetvis. Jag har väl hållit på, så ju mer jag har insett att det är väl ingen här som tycker att backsida inte är viktigt. Men jag tycker att backsidan är väl den sidan som du inte kan kompensera med någonting annat för att, så att säga, få upp till en bra nivå, och som även hjälper allt annat. Ja, men det spelar nästan ingen roll vilken målvakt du har, så har du en för svag backsida så blir det jobbigt att stå i mål, medan en stark backsida hjälper en målvakt. Hur bra forwards du än har så ska ändå pucken ta sig upp dit och du ska försvara understundom, så att du behöver hjälp från backsidan. Den backsidan är väldigt central i ett lags prestation, och därför är den ju oerhört viktig, och jag tycker att vi har fått ihop de fyra du nämner. Det är väl ungefär kanske de jag skulle lägga på topp fyra också, men jag tycker att det är bra även sen, och jag är väldigt nöjd. Jag var just väldigt nöjd förra året också, men då fick vi säsongen väldigt förstörd av just skador och konstiga saker, men
Men så här, så här då, har du satt ihop en sån här stark backsida för att du känner en oro för målvaktssidan om de två håller, Larmi och Åhman?
Nej, verkligen inte. Jag satt ihop en sån här bra backsida för att jag kan.
Det är lagom det är kaxigt liksom... svar ändå.
Nej, jag har egentligen ingen kaxighet i sig alls. För jag har ju kunnat varje år om det hade med min egenskap. Utan det är ju, det är inte jag som bestämmer vilka som blir lediga på marknaden. Eller även om jag har del i det så kan jag inte... Det är inte mitt beslut vem som ska vilja spela i Växjö Lakers. Även om jag krigar allt jag kan för att få folk att vilja det. Så måste ju en sån som Brian Cooper bli ledig för det första. Sen måste ju... Han ville spela i Lakers. Vi fick till det. Lite slumpartat att som sagt tråkiga omvärldsfaktorer som gör att Lukas Bengtsson kan komma hem. Vi kan addera honom. Jag har alltid gillat Lukas Bengtsson. Det gör väl de flesta. Vi kunde behålla Joel Persson och så vidare. Så att, med, när jag säger att vi har den backsidan vi har därför att jag kunde få ihop den så är det inte min prestation egentligen utan det var ett sånt år. De fanns lediga. Ja. Och då kunde vi sätta ihop.
Då förstår jag. Jag misstolkade dig en aning. Men ja. jag köper svaret helt och hållet. Av Emil Larmi och Adam Åhman, om vi ska prata målvakterna här då. Vem ser du kunna vara första målvakten som ni lutar er mot? Eller är det här en så här klassisk 1A och 1B-lösning?
Mm, ja, nej, men den drar sig väl däråt. Självklart så är ju Larmi fortfarande den lite mer etablerade målvakten. Han har några fler år seniorår under bältet och har varit med och vunnit finskt guld som the leading guy. Men Adam Åhman som ju fick ett, vad ska vi säga, både ett bra förra året och fick stå lite väl mycket. Men vi hade ju även på målvaktssidan en skador och en första målvakt som inte riktigt kom upp till den nivån vi ville att han skulle hålla och som han ville hålla. Så nyttan med det var ju att han fick spela väldigt många matcher trots att det egentligen var hans första år i SHL på riktigt. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det har gjort med honom. Så jag tycker vi har två målvakter där det kan hända väldigt mycket. Kanske hos bägge. Kanske blir det bara hos en. Jag vet inte. Vi får se. Men det är en hälsosam konkurrens. Helt klart.
Tror du att Victor Fasts position i klubben kommer att kunna hjälpa de här ytterligare på ett individuellt plan?
Ja, det hoppas jag. Att det är ju som sagt anledningen till att vi tar in Victor så är det att han ska hjälpa dem och andra. Men självklart så är väl målvaktssidan den lägst hängande frukten att erbjuda någon form av mentorskap till eftersom det är just målvakt han har varit. Så att, absolut. Men sen är det ju också tiden. Emil Larmi ska man ju komma ihåg att Ante Andersson, vår målvaktstränare, fick jobba med i 2,5 månader ungefär. Och under väldigt intensivt spel. Nu får vi mycket längre tid på oss och kan jobba in ett mycket bättre samspel med hur vi spelar och hur vi vill att Emil ska spela. Och i Adams fall så tog han ju enorma kliv tillsammans med Ante förra året. Och där kommer det bara fortsätta. Ja, det är väl det, hela bilden sammantaget som gör att man tycker att det är två spännande killar.
På den lista av spelare som lämnar och inte kommer att bära växjömunderingen framgent. Där hittar vi ju en kille som Rickard Gynge, en av de mest framstående målskyttarna i SHLs historia, kanske man kan säga, åtminstone under det senaste decenniet. Vad tror du att det kan betyda för er att ni inte har den där en poäng per matchspelaren och han som gör de där avgörande målen? Att han inte finns där i klubben?
Ja, det kommer ju som för alla andra spelare som lämnar så kommer det ju betyda både det ena och det andra. Men vi kommer ju inte spela med 4 man där vi hade Rickard förra året. Utan det är ju någon annan som kommer ha de positionerna som han hade. Och vissa saker kommer vederbörande säkerligen göra sämre än Rickard. Men andra kanske kommer göra bättre. Så om det blir precis lika många poäng och mål, det vet jag inte.
Men ser du ändå en rak Rickard Ynge ersättare i den här befintliga truppen, eller tror du att målproduktionen kommer att fördelas på fler forward?
Ja, alltså jag är aldrig ute egentligen efter att det är en spelare. Därför att varje lagbygge är unikt, och det laget jag vill få ihop. Om jag fokuserar på att jag ska ersätta Rickard Ynge, då kanske jag letar någonting som det här laget inte mår bäst utav. Så att jag vill ha någon som är bra i powerplay, för det var Rickard förra året till exempel, men det vill jag ju varje år. Så att på det viset, sen slutade det är svårt att göra lika mycket poäng som Rickard alltid gör, så att det är säkert så att det sprids ut på lite fler, säkerligen.
Ni har ju en garant i form av Robert Rosén som fortsätter vara enormt bra, 34 år, ung eller gammal, om man ska säga. Ser du några som han kan sätta sig ihop med där det kommer spraka till ordentligt? Jag vet att det här är en tränarfråga, men du har väl också dina tankar?
Ja, jo, såklart. Jag försöker också tänka i termer av formationer. Däremot har jag alltid fel. så att jag
det man ska alltså, betyder på att du alltid har fel, så har du lyckats väldigt väl med 3 SM-guld.
Ja, jo. Men alltså, i termer av vilka som passar ihop med varandra, ja, brukar jag alltid ha fel. Hur totalen passar ihop brukar jag väl ha mer rätt på. Men jag har ju haft Robban nu i en herrans massa år, och jag vet att de absolut enklaste personerna som finns att spela med, det blir i regel alltid bra kring honom. Så att det kommer det bli i år också. Exakt vem som hamnar där, det vet jag inte riktigt. Han brukar funkar bra med killar som är rätt smarta. Det är bra. Som kan tjäna på hans passningar. Men han brukar också funka väldigt bra med två väldigt hårt arbetande spelare. Som grötar fram mycket puckar. För han är en otroligt bra opportunist, som man brukar säga. Eftersom han läser spelet så bra, så ser han ofta vad det är. Kommer hoppa ut puckar någonstans. Så att han är ju enkel att spela med.
Du, under hockey-VM i Finland, Joel Kjellman gjorde en stark turnering för 3 Kronor. Satt du hemma då framför tv-soffan, eller ni var på plats också några matcher där, och tänkte att Joel, vänta här nu, var inte så här bra, för då kanske det kommer vara NHL-organisationen som börjar titta mot dig och känner att okej, vi kanske ska ge honom ett envägskontrakt ändå. Eller tänkte du hela tiden att Joel Kjellman kommer oavsett vad vara en Växjö-spelare nästa år?
Ja, jag tänkte nog mer det senare då. NHL funkar ju lite så att det är ju 10 gånger svårare för en kille som redan har varit där.
Mm.
De är ju mest intresserade av det som är oskrivna blad, där så att säga, jag förmodar att de tänker att den där vad som helst kan hända potentialen är mycket större på dem man inte har sett däröver. Det brukar alltid vara så att har du varit däröver och spelat, så är du inte alls lika intressant oavsett vad du gör. Jag tyckte att det var kul att det gick bra för Joel, av den anledningen att han, precis som de flesta andra som kommer tillbaka från Nordamerika, han hade en ganska tuff första halva utav sin återkomst. Sen var han jättebra för oss på slutet, och sen så fick han fortsätta vara jättebra VM. Så förhoppningsvis så klev han av med en god personlig känsla och kan kliva in i nästa år med möjlighet att vara en ganska tongivande spelare i SHL, tror jag.
Och ni ser väl på honom som en toppcenter i hela ligan? Det var väl därför ni värvade honom?
Absolut, absolut.
Härligt. Det här var väldigt intressant. Vad blev det? En 40 minuter, nästan en fotbollshalvlek här. Vi jobbade ju lite med Marcus Hallbäck och Erik Hamrén tidigare när vi pratade om Viktor Fass position. Så jag tycker att det känns rimligt att prata i fotbollstermer här också. Det var väldigt kul att ha dig med, Henrik, och få höra lite om Växjö och dina tankar om det som varit och även kommande säsong.
Tack för att du kom.
Ja, och jag säger tack till alla lyssnare också. Ni vet att vi finns på Twitter, Instagram och även på min mejladress adam.johansson@expressen.se. Så att dra iväg ett mejl om det är någon gäst ni tycker ska dyka upp här i podden framöver. Så säger vi tack för nu och på återhörande. Hoppas att ni har en väldigt fin sommar oavsett var ni befinner er i landet. Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.